Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som alltid jag, Lukas Tärnestål och...
Ida Utterklo.
Så är det.
Nu blir det bra.
Hur är det med dig? Nu blir det bra. Jag bara, nej, det här får vi ta om.
Ja,
det blir inte så bra.
Ja, det är bra med mig. Jag är trött. Det känns i kroppen nu, liksom, det har kommit i kapp att jag har gått upp i tid och så.
Ja,
så jag har varit borta en dag med migrän. Och då kom en fram till mig och sa att om jag känner liksom att det är på G. Men att jag ändå kanske kan jobba men inte orkar åka, då får jag jobba hemifrån och sådär. Så i fredag så jobbade jag hemma.
Det löste sig med... VPN och grejer.
Nej, det har jag inte gjort. Så jag får ju ladda ner filer från systemet. Och sen kan jag inte gå in och liksom så. Men jag fick hjälp av our lovely tech girl. Men vi får inte till det. Så hon skulle skriva, hennes son jobbar ju på IT-supporten. Så hon skulle skriva ett ärende direkt på honom. Och så skulle hon ta datorn och gå över. De sitter på Engelska parken.
Alltså, okej.
Och så får de helt enkelt installera om min dator. Så hon sa liksom, se till att du har backuper på de dokumenten som inte ligger på servern och sådär.
Ja, såklart.
Så det blir så. Och det skulle hon försöka göra då någon dag efter jag har gått hem.
Ja, så du kan... få den typ dagen efter eller sådär.
Ja, för det tar ju typ en timme eller någonting. Men så sa hon, då tar jag den liksom inte när du är här. Jag sa, jag har andra saker jag kan göra där jag inte behöver ha datorn. Men hon sa, jag kan ta det efter lunch någon dag liksom, så så stör det inte. Så nej. Det vill inte.
Det var
Det ska fixas konstigt. Till innan jul.
Men det var skönt.
Ja,
det är gjort.
Ja, för det blir ju lite struligare. Alltså, det är ju, jag lyssnar ju på inspelningar. Och då har vi liksom ett program där jag kan gå in i registret. Och så kan jag ju läsa all information som finns. Och spela upp den i det programmet. Men det som är nu då är att jag har gått in. Hittat en inspelning, laddat ner den. Och så liksom har jag ju den som en fil på datorn. Så kan jag gå in och läsa om det. Men jag kan liksom inte dubbelkolla att det är rätt. Eller lyssna på några andra inspelningar. Utan jag blir ju låst till dem jag har laddat ner.
Ja, men såklart.
Så det blir så lite rörigt.
Lite drygt.
Ja.
Jag förstår.
Men ja. Det funkar. Nej, men så jag är lite tröttare om dagarna. Jag känner ibland när jag sitter på jobbet att jag bara sitter och svävar iväg. Så sitter jag bara och stirrar på skärmen eller på de här korten som jag håller på med. Och bara...
Jo, så. Men det kan jag också känna igen mig. Ibland man bara sitter och tittar på samma typ rad 50 gånger och bara... Vad har jag ens skrivit? Vad är det jag skriver om? Vad gör
jo, men, jag? Och så när jag sitter och tittar igenom de här korten.
Ja.
Och letar efter såna här ortnamnsbeslut liksom. Då kommer jag på mig själv att jag har ju suttit och bläddrat fan typ 30 kort. Och jag har ingen aning om vad jag har bläddrat förbi.
Nej.
Då får jag ju kolla igenom igen och sådär. Men det är inte hela världen. Men det kan kännas lite drygt bara.
Jag blir lite irriterad på sitt eget huvud ibland.
Ja, det blir ju lite så.
Det är ju så.
Ja.
Ja, men, nej, men jag förstår att du blir tröttare. Men det är också vädret och mörkret och årstiden och allt sånt. Jag är ju också att man blir väldigt trött.
Men nu har det ju varit lite ljusare sen snön kom i alla fall.
Ja, det
har hur mycket har ni?
Ja, vad har vi? Kanske någon decimeter.
Mm. Ja, jag tror jag att vi har typ riktigt. 2 kanske decimeter.
Ja, det ligger ju på fönsterblecket så att det sticker ju upp en bit över fönsterrutan. Ja, jag vet inte.
Precis.
Men det snöar ju just nu så här smått hela tiden.
Ja, det ser inte jag om det gör.
Nej, nej det gör det här i varje fall.
Ja, det är ju en bit emellan oss så det kan ju skilja lite.
Det är några kilometer. Men det blåste ju, när var det? Det var väl i fredags. För då, efter jobbet så skulle vi fira en kollega som fyllde år. Och då så tog jag bussen in till stan för jag tänkte för att jag skulle cykla. Men så kände jag att om jag har fixat mig och grejer så är det jobbigt att cykla och sådär. Och det var halt och jag vet inte allt. Så då skulle jag gå av bussen. Och jag möttes av en liksom storm. Så när jag var framme vid den här restaurangen som vi skulle äta på. Jag var vit från liksom huvudet till fötterna. Som jag var snögubbe kom jag invandrades på när jag var i restaurangen. Så det snöade ju jättemycket i fredags.
Ja, det gjorde det.
Verkligen.
Ja, jag jobbade ju hemma då. Så jag behövde ju inte gå ut förrän på eftermiddagen.
Ja, just det.
Men i onsdag så... hon som jag delar rum med, hon sa att hon skulle också gå vid 1 för hon ville hinna hem. Det var ju gul varning då.
Ja, just ja.
Så hon sa, jag går också vid 1 för jag vill också hinna hem. Och i Uppsala var det fint. Det började blåsa då när jag gick.
Ja.
Men då var det ju liksom ingen snö i Uppsala eller så. Så jag gick ju ner till tåget och tänkte, men jag hinner ju före det här. Kliver av här hemma och här snöar det ju. Ganska blöt snö. Så det kändes ju som man fick häftstift i ansiktet alltså.
Ja, fy. Usch. Det gör ju jätteont.
Och sen i torsdag så var det ju isbana.
Ja, det var det. Jag skloppade på cykeln på morgonen här utanför. Då hade de ju inte sandat ännu.
Nej.
Så jag höll på att ramla precis utanför porten.
Jag såg en precis där jag kommer upp för backen till Dag Hammarskjöld. Som mittemot kunskapsskolan, om du vet vad det är.
Ja.
Där på den här vägen upp mot slottet i parken. Där var det igen. Alltså jag förstod inte varför han cyklade där överhuvudtaget. För man hade kunnat åkt skridskor där. Men jävlar vad han drog omkull alltså.
Jasså.
Ja, det gjorde nog. Han fick nog ont i ärslet så det skriker om det.
Ja, men då, jag drog ju om.
I torsdags tog jag faktiskt bussen ner till tåget. För jag tänkte, om jag halkar med jobbdatorn, då vet man inte vad det är.
Nej, du halkar så där snyggt som du brukar göra.
Ja.
Med knät ner i marken och sträcker datorn mig, upp i luften.
Ja.
för vi spelade vi inte in, för det är gått, det har gått 1,5 vecka sedan vi spelade in, väl blir det. Ja, så att förra veckan så vurpade jag ju med cykeln. Då kör jag ju i mitt lilla arsle och låret och smalbenet och sådär, men det gick ju bra, men det var fruktansvärt halt när jag ramlade den gången. Så att jag tar lite försiktigare nu.
Men ja, nu har de ju inte sandat och sådär. Men det kan ju vara läskigt, för det kan ju glida på isen också.
Ja. Visst kan det. Så att, nej, så är det.
Ja, tiden är kommen snart. Man halkar väl omkull vilken dag som helst.
Ja, Det är väl snart dags för dig att göra det.
Ja, sträcka mig eller...
Årliga vurpan.
Ja.
Ja, här är med.
Ja, nej men hur är det med dig? Du har ju sagt att du är lite hostig och...
Ja, ja nej men jag har någonting med min hals. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag brukar få ont i halsen när jag är förkyld, men det här känns inte som det brukar. Men jag har ont när jag sväljer främst. Lite retig hosta så där framåt kvällen, natten, lite på morgonen innan man har kommit igång. Jag har hållit i sig nu i några dagar så jag vet inte riktigt. Men som vi pratade om så går det ju en hel del olika grejer nu, så att det kan ju vara någonting som inte bryter ut fullt. Eller så är det någonting med luften också, att det är torrt och jag andas ju nästan bara i munnen. Så att det påverkar väl också såklart, men det är lite, jag menar, lite så här tung i andningen. Jag vet inte, jag ska förklara det riktigt. Så jag får väl se om inte det går över om några dagar. Kanske jag får kolla upp det om det skulle fortsätta.
Ja.
Just det här med att svälja, för att det är lite jobbigt.
Ja, så det inte är någon infektion som behöver någon penicillin.
Ja,
så.
Men precis. Så att, men annars så rullar det väl på. Jag är också lite trött, men jag tycker att man alltid är trött, så det spelar ingen roll. Om jag sover 6 timmar eller jag sover 8 eller 10 eller ja.
Nej, precis.
Ändå seg. Men det är väl man är ett lilla hjärna som aldrig är tyst.
Nej, det ska gudarna veta.
Ja, verkligen. Så att det är väl det också. Men det snurrar runt där uppe i hjärnkontoret. Så att, nej men det är väl bra. Jag hade det trevligt i fredags på när vi firade. Vi var ju på escape room ju. Så först åt vi middag och sen gick vi på sån här escape room.
Var det det som ligger där på gågatan precis, eller?
Ja, där som det var household förut.
Ja, precis.
Och då körde vi 2 olika rum för min kollega som fyllde år hade bokat 2 olika, för vi skulle först vara några till, men så droppade några av. Så vi delade upp oss, vi var 3-3 i varje rum. Så att jag körde Kingdom of Ice. Och de andra körde Alice i Underlandet. Men första gången som vi klarade.
Jaha. Vi har fastnat på typ sista uppgiften varje gång vi har varit.
Ja, jag vet. Och man blir så frustrerad. Det som var jobbigt med det här var att den bästa tiden för den här för den dagen då, det var typ 58 minuter och typ 50 sekunder eller någonting. Och man har ju en timme på sig. Så att det var ju väldigt så här. Och i det rummet, jag tror att det var ett av de svåraste rummen. Då var det som en sån här typ temperaturmätare som sjönk. Så man såg ju inte liksom att ja, men nu har vi 2 minuter kvar eller sådär. Såg ju bara den här grejen som sänktes. Så vi var ju skitstressade i slutet, för vi var så här, men hur mycket tid har vi kvar? Och sen när vi väl kom ut så visade det sig att vi hade 4 minuter kvar. Så vi hade ju den bästa tiden den dagen. Så det var roligt. För vi har ju kört, du och jag och min fru och vår kompis har ju kört några gånger. Men det är ju som sagt alltid på sista man fastnar.
Ja, och sen var det ju den här som var typ sa. Det gick ju bra, men problemet var ju att det systemet reagerade inte lika snabbt som de andra vi har gjort.
Nej.
Så vi gjorde ju saker rätt. Och så tog det sån tid för systemet att reagera. Så vi trodde att det var fel. Så vi plockade ju det. Så hade vi vetat det, då hade vi ju klarat allting.
Och sen var det ju den här med badkaret och spegeln. Som vi inte fattade. För det tog ju typ oss en kvart att bara så här vara fast när det vi ska göra här.
Sen var det så jobbigt system också, för att på de andra vi har varit på, då är det en knapp man trycker på och så ploppar det ju upp en färdig ledtråd på en skärm. Men ja, den här, då skulle vi vinka till kameran, så skulle personalen säga en ledtråd.
Jo, men så var det på det här som vi hade nu också, men jag tyckte att det var mycket bättre den här gången. För jag upplevde att saker och ting reagerade, alltså... väldigt snabbt när man väl hade gjort rätt. Och sen så hon som gav oss ledtrådarna var väldigt liksom så här, Ja men typ, det var en grej, det var en ljus som tändes och så skulle man typ släcka några och så höll vi på där och försöka och så vinkade vi bara, hur fan ska vi göra? Och hon bara, hur brukar man blåsa ut ljus? Vi bara, jaha, okej.
Okay. För när vi vinkade till den här tjejen, hon bara så här, ja men ni var på rätt väg. Man bara, när då?
Ja, vilken sekvens då under den här halvtimmen. Nej men,
ja, nej men för att, annars tycker ju vi sånt där är skitroligt.
Ja, det är ju jätteroligt.
Vi har ju pratat om att vi skulle åka till Stockholm och göra någonting.
Mm. Det finns ju... Men det har ju kommit en hel del hit nu också. Så att det var... Mm. Ja, nej, det var roligt. Och sen så gick vi till... vad heter det? TGI Friday.
Mm.
Eller vad heter det? Ja. Tog en massa drink och spelade lite sån här shuffleboard.
Det ser så trevligt ut när man går förbi.
Ja, det var väldigt trevligt faktiskt. Väldigt goda drinkar.
Jag och Kim sa att vi får gå dit och äta någon gång.
Ja, det kan vi göra. Nej, men så det var en trevlig kväll.
Ja, det låter det ju verkligen som. Det låter ju nästan som sånt vi brukar göra när de fyller år.
Ja, faktiskt. Så att det var det var lyckat.
Mm, kul. Mm. Skönt när det blir så. Ja,
verkligen. Så att, ja, nej. Så är det.
Mm,
Sånt är livet. Ja, men ja, vi ska ju inte prata om allt det här egentligen, utan du har ju någonting du ska berätta för oss.
Ja, det är väl lika bra vi bara hoppar in.
Jag tänker det.
Ja. Ja, och jag har ju kastat om i ordningen på mina avsnitt också, för att jag skulle egentligen ta ett annat fall den här veckan, men jag insåg att jag inte hade tid att göra det så bra som jag ville. Mm. Och sen så skulle jag börja skriva på ett annat fall. Och så som jag skrev på Instagram att det blev lite jobbigt mentalt.
Ja.
Jag fick typ prestationsångest.
Ja.
Så det är därför avsnittet kom lite senare.
Ja, och det är ju ingen fara. Vi fick ju kommentarer på Instagram om att...
Ja, jättefina kommentarer.
Ja, så att det uppskattar vi. Men nu kommer det.
Ja, och som ni har sett på avsnittstiteln så ska jag prata om Jamie Lavis, tror jag man säger, Lavis. Jag vet inte riktigt hur de uttalar, det var lite olika.
Ja.
Och mina källor är främst en Netflix-serie som heter One Missing Turns to Murder. Och det är säsong 2, avsnitt 5 från i år.
Mm.
Och sen har jag läst artiklar på bbc.co.uk, dailymail.co.uk, manchesterevningnews.co.uk, mirror.co.uk, thesun.co.uk, dailyrecord.co.uk och theguardian.com. Och sen så har jag lyssnat på avsnittet om det här fallet på Vad blir det för mord? Och jag vill bara klargöra att jag... liksom vill inte kopiera dem eller så. Men jag var helt säker på att det var flera år sedan de tog det.
Jaså?
Alltså, inte 2 månader sedan. Jag trodde att det var mycket längre sedan. Men jag får skylla på att jag blev ju premiummedlem. Så jag har lyssnat om på alla bonusavsnitt.
Ah,
så det känns ju som att det här avsnittet var mycket mer längre sedan. För jag har lyssnat på så många efter liksom.
Mm. Jag förstår.
Så jag lyssnade mest bara deras avsnitt för att kolla... Så att jag inte hade missuppfattat någon information. Så jag har inte liksom kopierat dem eller så.
Nej, jag förstår. Det är ingen fara, säger jag.
Säger du, ja. Men Johanna kanske känner annorlunda.
Ja, men precis. Hon kan ha skrivit ett mejl.
Ja. Skitarg. Nej. Men vi ska i alla fall till Manchester i Storbritannien.
Mm.
Och där bor 8 år gamla Jamie Lavis, eller Lavis, med sin mamma Karen, pappa John och 4 syskon. Och de bor i förorten Openshaw, så det är en förort till Manchester.
Mm.
Mm. Det här är inget glamorous område. Mamman beskriver det som slitet. Så, typ.
Mm.
Men jag det är lite... Ja. Men människorna som bor där är väldigt vänliga. Och familjens närmaste släktingar bodde också i Openshaw, så att de trivdes ju väldigt bra. Och om man ska ta lite som lite om hur Jamie är, så berättar hans stora syster att hon aldrig kunde gå ut på egen hand när hon var liksom tonåring eller sådär, för att han ville alltid följa med. Och om han inte fick gå ut, så klättrade han ut och så ner för stupröret.
Nej, men gud.
Sprang i fatt, så hon fick alltid gå hem med honom igen.
Jaha.
Så han var väldigt så, han ville vara med och liksom så. Mm. Och sen berättade de också att han brukade gå till den lokala Quicksave-butiken. Tänk typ Netto.
Jaha, ja.
Och fråga de äldre om han skulle köra tillbaka deras vagnar åt dem. Alltså han, om de körde varorna med vagnen till bilen, så gick han och sa, ska jag köra tillbaka din vagn åt dig? Och ofta då som tack för hjälpen så fick han ju behålla den här
myntet.
Pundmyntet som, som var i, det var väl en enpundare eller någonting. Och så fick han ju då ofta behålla dem då, så kunde han köpa lite godis eller sådär.
Det var ju snällt av honom.
Ja, så han var ju, ja men han ville verkligen hjälpa till, och han var väldigt omtyckt i Open Shop på grund av det, och att han var väldigt snäll och och sådär.
Ja.
Så det, det låter ju ändå som en fin pojke.
Verkligen, det tycker jag. Hjälpsam.
Ja. Och vi ska tillbaka till måndagen den 15 maj 1997.
Mm.
Och det här är en bank holiday, som de säger. Det är alltså en röd dag.
Mm.
Och mamma Karen, hon minns ju att, ja men, barnen vaknar ju ändå liksom tidigt. Det är ju en måndag ändå liksom.
Ja, ja.
Och vid 8:30, 9:30 någon gång, så går Jamie och hans 2 år äldre bror John ut för att de skulle leka, som de alltid gjorde när de var lediga. Och hon, medan de fick gå ut en stund, och så gjorde hon frukost, och så ropade hon på dem och sa liksom, ha, det är frukost. Hon har väl gjort en sån här English med bönor och toast eller någonting, inte vet jag.
Ja. Och korv. Och...
ja, säkert. Okay. Men när hon ropade så är det bara John som kommer in. Och hon bara, vad är Jamie? Nej, men han är nog borta vid Quicksave. Jaha, men kan du snälla gå dit och hämta honom då? Och säga att det är dags att äta. Så han går ju dit. Men då är inte Jamie där.
Nej, okej.
Och så när han väl kommer tillbaka och säger han inte här, då har han varit ute i typ en timme. Men hon tänker, men han har väl bara träffat någon kompis, och så glömmer han av att han inte har ätit, eller glömmer av klockan, eller men alltså.
Ja, han är ett barn, så att det är väl, ja.
Ja, alltså han har väl hittat något att göra. Så hon, ja, hon tänker väl inte att det är någon större fara. Hon testar ropa lite då och då liksom. Men hon tänker, han har väl inte tid att lyssna efter mig typ.
Nej, men precis.
Man vet ju själv hur man kunde vara när man var liten.
Ja, jag tänker det här var 97. Så då är han ett år alltså det blir att han skulle vara ett år äldre än oss. Eller mig, menar jag. Om han var 8, 97. Ja,
han var 89, tänker, ja.
Ja, jag tänker själv när man var liten runt 90-talet. Man kunde ju inte, man hade inga mobiltelefoner. Om man ville någonting så fick man ringa hem till den familjen man var hos. Eller så var det så här, om vi ska äta middag vid typ 5-6, du får vara hemma då. Och så var man tvungen att passa tiden, för annars så fick man ingen mat typ. Nej, men lite ja, men, så.
Och sen så var det ju det att de, man stod ju på trappen och ropade liksom.
Ja, ja, ja. Men det är mat eller ja, vad det nu var. Så att jag kan ändå förstå liksom situationen. Att, ja, men
ja, och sen han tänker man ju också, ja, men om han är ute också så tänker hon, men han kanske hör mig, men han har så roligt så han vill inte komma in.
Ja, ja, typ ja, så kan det också vara.
Men dagen går ju, och vid middagstid så har Jamie fortfarande inte kommit hem och ingen har sett honom. Och nu blir hon orolig för att liksom, han måste ju bli hungrig. Och han, man tänker ju också att om han hade följt med någon kompis hem och ätit, så kanske den föräldern hade ringt och sagt, hej, bara så ni vet så har han ätit hos oss.
Ja, men liksom. Precis.
Och då går man runt, familjen då går ju runt till kompisar och knackar på och säger, är han här? Men det är ingen som har sett honom, och de går runt i området och liksom tittar. där han brukar leka eller liksom sådär. Men mamman beskriver det som att han har blivit uppslukad av jorden. Alltså han är borta. Alltså.
Okej.
Okay. Och vid 6 så kommer pappa John hem. Och från det runt 10 på kvällen så försöker de leta ännu mer. Och systern Jane, hon är så stressad så hon kan inte äta eller dricka. Hon kan inte sitta still.
Nej.
Och alla är nu så oroliga och man känner ju att någonting stämmer inte. Alltså han brukar ju inte bara dra iväg så här. Och speciellt inte så här länge. Och sen är det också att han är mörkrädd.
Aha.
Så han skulle ju inte vara ute ensam efter att det har blivit mörkt.
Nej, det tycker man ju inte. Och om man inte brukar försvinna iväg så förstår man ju att de blir oroliga. Att
han ja, inte speciellt eftersom han inte är upp med någon av sina kompisar heller. Varför skulle han dra iväg själv? Det känns liksom...
Nej, men precis.
Konstigt. Men ja, så vid runt 10 då på kvällen så bestämmer de sig för att ringa polisen. Och de kommer ju såklart ut till dem. Och då berättar de liksom, ja men... hur morgonen såg ut och dagen sett ut. Och så säger de då, Jamie är 8 år, han är si och så här lång, har den här hårfärgen och han har joggingbyxor, t-shirt och en mörkgrön parkas på sig.
Mm.
Och polisen, när det gäller barn så reagerar ju polisen ofta ganska snabbt.
Ja.
Och man inser ganska omedelbart att det här måste vi liksom ta tag i nu. Så all tillgänglig personal kallas in och mobiliseras. Och man liksom delar upp dem i olika team då. Så några åker runt till sjukhus för att kolla om han har skadat och blivit inlagd. Några åker runt till vänner och knackar på igen. Och några ringer runt till vänner och ja, sådär. Och några patrullerar ju bara på gatorna för att kolla liksom, ser vi honom någonstans?
Mm.
Men ingen har sett honom eller vet vad han är.
Mm, okay.
Så ja, det blir liksom lite stressigt.
Ja, jo, det kan man ju förstå.
Och familjen får ju en sån här family liaison officer. Vi har ju inte riktigt sånt här i Sverige, men alltså, det blir ju en polis som är familjens kontakt.
Ja.
Som håller dem uppdaterade. Och det här är poliskonstapel Asif Hussein.
Mm-hmm.
Och han försöker göra det han kan för att hålla familjen lugn. Men nu råder i stort sett panik.
Ja.
Men ja. Han försöker ju göra sitt bästa för liksom säga. Men nu är vi på gång och vi försöker lyssna nu och leta. Och, ja. Och den som liksom blir, vad säger man, chef för hela utredningen. Han heter Ryan Rainford och nu är han en för detta senior investigating officer. Men då var han ju, jobbade han ju. Men nu är han väl pensionär.
Ja.
Och han berättar ju att det blir bråttom. För att ett barn är ju extremt sårbart själv.
Vad gud,
Men sen så i Openshaw så går det kanaler. Och man är lite rädd att han har trillat ner i någon kanal.
Aha. Mm.
Och sen så finns det ett stort spårområde också. Och då tänker man, han kanske har lekt där, snubblat och blivit påkörd.
Ja, just det. Ja, tågspår.
Men alltså, timmar blir ju till dagar. Och man har fortfarande inte hittat Jamie. Men man tar ju såklart emot tips från allmänheten. Och man får många tips och man följer upp vartenda ett av dem. Mm. Alltså får man ett tips så åker lokalpolisen dit. Och har man hundar tillgängliga så har man hundar med sig. Och om det finns beriden polis i närheten så rider de dit. Och speciellt om det är en park eller liknande där det är lättare. Mm. Så tar beriden polis det. Och till och med helikoptern används om den är tillgänglig.
Alltså, ja. Ja, men det är ju också så att om ett barn försvinner eller en människa överlag så är ju de... vad säger man? Är det 48 eller 72?
72.
Ja, timmarna de mest kritiska. Så ja. Hittar du ingen då så är det liksom ganska kört.
Ja. Innan jag fortsätter så ska jag bara ta en kofta för jag kände att jag blev lite frusen.
Ja.
Så där. Den låg på sängen precis bredvid så jag och du inte springer iväg. Men jag kände att det började dra lite.
Ja, det är lite. Jag sitter här själv med en tjock tröja och lite ruggig.
Ja, men i alla fall. Nu har det gått 2 dagar efter att Jamie har försvunnit. Mm. Och då knackar det på dörren hos familjen. Och där står 26 år gamla Darren Vickers. Mm. Och han är en lokal busschaufför och bor bara några kvarter från familjen. Och han säger att Jamie var på hans buss.
Mm. Okej. Okay.
Och han säger, jag tror att jag är den sista personen som sett er son. Och deras den här family liaison officer Asif, han är inte där precis då. Men han får ju höra sen exakt vad Darren har sagt. Och han reagerar ju på, varför säger han inte liksom så här, ja men jag tror att jag var den som såg er son sist. Istället för så säger han, precis. Jag var den sista som såg er son.
Ja, det är lite skillnad i...
I betydelse,
ja. Ja, i betydelsen. Och också om han nu... Eller, vad ska man säga? Hur vet han det? Eller förstår du vad jag menar?
Mm. Det är ju det de reagerar på också.
Mm.
Men man, alltså man tar ju såklart hans tips liksom så. Ja, men samtidigt så ber ju Roy då, som är den här senior investigator, han ber ju Asif förhöra och undersöka familjen. Och det här är ju någonting som man i stort sett alltid gör när en person har försvunnit. Mm. För i många, många fall så är det ju en nära anhörig som har gjort någonting.
Ja, precis.
Så han måste ju fråga de här standardfrågorna. Hur var det på morgonen? Bråkade ni? Brukar ni aga era barn? Skriker ni ofta på dem? Liksom så. Men han har ju också varit med familjen mycket nu. Så. Och han känner ju att de är i sånt chocktillstånd. Så han tror inte att de har med saken att göra. För att alltså de äter inte, de dricker inte, de sover inte. Liksom så. Nej. Så han känner att nej, de har inte med saken att göra.
Nej.
Men han reagerar ju som sagt på den här Darren. Och han pratar med Roy om det här. Och han bestämmer att Darren nu är lite misstänkt då. Och då ber Karen, ber han Karen att bjuda in Darren till dem då. Och så kommer han dit. Så att han ska vara där när Darren kommer.
Mm.
Och då skakar han Darrens hand och säger liksom, ja men tack för att du trädde fram. Kan du berätta något om vad Jamie kan ha gått? För han ska liksom så här få lite förtroende då, tänker han.
Mm. Mm.
Och det säger Darren att Jamie brukade regelbundet kliva på hans buss och bara åka fram och tillbaka för han tyckte att det var roligt. Och att de blev vänner och han sa att Jamie såg honom som en farbror och litade på honom liksom.
Okej, men är det någonting som föräldrarna visste om att han brukar åka den bussen?
Nej, det verkar inte vara.
Nej, mm-hmm.
Utan han har väl bara sprungit ut för att leka en dag och då säger Darren att han åker buss.
Typ. Okej, ja.
Alltså jag kan ju tänka mig att barn kan tycka det är roligt. Och speciellt om de då, ja men, blir nära den som jobbar och...
Ja, jo, det kan jag väl tänka mig. Men jag tänker väl mer också, behöver han betala för bussen varje gång eller?
Nej, alltså det är ju också lite tvistat om hur det funkar. Jag vet inte riktigt.
För om jag fick reda på att mitt barn hoppade på en stadsbuss och åkte fram och tillbaka i stan, hade jag ju bara, kanske inte jättebra.
Mm. Ja, nej. Jag vet inte.
Nej.
Men det har i alla fall gått ytterligare en vecka. Och nu har Darren blivit väldigt nära familjen. Och han skjutsar runt dem i sin bil för att de ska ut och leta. Han köper godis, dricka, öl, cigaretter och grejer åt familjen. Och han köper till och med en cykel till Jamies bror John. Som han lekte med på morgonen.
Okej.
Och när Asif inte är på plats så tar Darren till orda och pratar med pressen och håller egna presskonferenser och
men gud. Sådär.
Men alltså familjen ser ju honom som en räddande ängel. Han har kommit med ett konkret tips om vad Jamie gör om dagarna. Liksom vad så. Och att han liksom, ja men han tar hand om dem, han stöttar dem och stöttar John och ja.
Mm, ja.
Så de är ju bara tacksamma.
Mm. Ja, jag kan väl förstå det också. Alltså i den chocken och hela den biten.
Ja. Alltså, de är ju otroligt sårbara.
Mm.
Men medan allt det här pågår så tittar ju polisen igenom timtals med, say it with me, say TV.
Ja, just det. Ja. Ja,
det är ju Storbritannien. Ja. Även på 90-talet så började, det var inte som de har nu, utan det kom ju efter 2000-talet. Men det var mycket då också.
Yep.
Och man kollar igenom en massa sånt då för att titta om man kan se Jamie, och då ser de något intressant. För samma dag som Jamie försvann så ser man en video på Darren Vickers på Ashton-on-the-Line busstation. Och det man ser är att han står och pratar med Jamie. Och sen så ser man att han och Jamie går genom spärren och båda går iväg till dit där bussen är parkerad.
Okej.
Okay. Så då vet man ju att jaha, han har ju sett honom den dagen han försvann. Så.
Ja, just ja. Mm. Ja.
Men ja, man måste ju försöka jobba på liksom.
Mm.
Men nu är vi på 24 maj. Då har ju Jamie varit borta i 19 dagar. Och då griper polisen Darren Vickers misstänkt för att ha kidnappat Jamie, och han tas in på förhör. Men han menar ju att Jamie fick åka med på hans buss, och mot slutet av hans skift då så kör han nu tillbaka till bussgaraget i Hyde. Och sen så kör han tillbaka Jamie till Openshaw i sin bil.
Okej. Okay.
Men han släpper inte av honom hemma utan på andra sidan den stora vägen, och sen ska inte han ha sett honom igen. Och man bara, men varför kunde du inte bara släppa av honom hemma då?
Ja,
eller vågade du inte? Var du rädd att någon skulle bli arg? Eller?
Ja, men jag tänker också att det hade varit säkrare. Du behöver ju kanske inte släppa av honom precis vid hans hus, men i alla fall på rätt sida vägen.
Mm.
Men ja, nej, det låter ju väldigt konstigt.
Ja. Men polisen har ju inte tillräckliga bevis för att häkta honom.
Nej.
Alltså, det förstår man ju. De har ju bara liksom en konstig händelsekedja.
Men kan de se på övervakningskamerorna att han kom tillbaka med bussen och de klev av tillsammans?
Det vet jag inte. Det har de inte sagt någonting om.
Nej, för jag tänker om han säger att de åkte tillbaka och därifrån så tog han bilen. Så
det, kanske inte, kunna... det kanske inte fanns någon kamera vid bussgaraget då. Jag vet inte.
Nej,
det säger de ingenting om.
Nej, jag bara tänkte om.
Mm.
Om det fanns.
Ja, nej, jag inte. Jag tänker att de skulle nog ha sagt om de såg något sånt.
Ja, jo,
Men i alla fall, man har inte tillräckliga bevis. Men polisen känner ju fortfarande att det inte känns helt okej. Och man börjar bli orolig för den kontakt han har med familjen och den kontroll han har börjat ha över familjen.
Mm-hmm.
För det har gått så långt att Darren faktiskt lämnar sin fru och två barn och flyttar in hos familjen.
Jaha.
Och han påstår ju att det här är för att det är lättare för honom, eftersom han hjälper familjen att ta sig igenom en extremt svår tid.
Ja, men jag känner också lite så här, men varför känner han att han ska ta på sig att ta hand om familjen?
Varför blir det hans ansvar, ja?
Ja, varför är det hans ansvar? Han är bara en busschaufför som...
Han har ju bara liksom injicerat sig i hela den här situationen.
Ja, det låter ju jättekonstigt. Ja, jag vet inte.
För de har liksom inte känt honom sen tidigare, så de känner väl till honom säkert, för de bor ju i samma område.
Ja, i området men... sådär, ja. Jag tänker ofta så vill man kanske få hjälp av familj och vänner i en sån tid.
Men det är ju så, han är väldigt manipulerande.
Mm-hmm.
Och väldigt så.
Mm.
Men det här blir ju en jättekonstig situation för polisen, för att deras huvudmisstänkta i fallet är också ansiktet utåt i liksom mediekampanjen för att hitta Jamie.
Mm. Ja, det blir ju jättekonstigt.
Men man börjar nu inse någonting annat också. Och det är att Darren använder en scanner för att tjuvlyssna på polisens samtal. Och det här kommer man på då en butiksägare ringer till Roy och säger att jag såg Jamie i min butik.
Mm-hmm.
Och Roy och en kollega åker dit. Och när han kommer fram så är Darren redan där med Jamies föräldrar.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Och butiksägaren har ju bara ringt till polisen.
Ja. Alltså hur skulle de veta det då liksom? Mm.
Ja, och han, när han kommer dit så står de och tittar på butikens övervakningsfilm då som butiksägaren visar. Och då står, så ser de ju att det är en pojke och då står Darren så här: kolla, kolla, det där är Jamie, det där måste vara Jamie. Ser du att det är Jamie?
Okej.
Okay. Och så. Mm. Och sen så är det liksom, varje gång polisen får ett tips så är han på plats först. Och han övertalar hela tiden familjen att barnet som folk observerat är Jamie. Oavsett om det är det eller inte.
För att liksom... Ja, men...
Men för att de ska ha hopp om att han lever.
Ja, precis. Ja, det är ju jävligt elakt.
Ja.
Jag tänkte att jag använder ett annat ord, men jag tänker att jag använder inte det. Det var på
det F. Kanske, det kanske kommer sen.
Ja, vem vet.
För någonting annat som han också gör är att han tar ju med Jamies storbror John och åker runt till olika platser runt i Manchester och liksom, ja men de går på marknad och grejer och syns ute bland folk. Och polisens teori kring det här är ju för att John och Jamie, det skiljer bara 2 år, de är väldigt lika.
Aha.
Och när de har varit ute då så ringer ju folk och säger: ja, oh, jag såg Jamie på den här marknaden här och här. Och då är det egentligen John de har sett.
Ja, ja, ja.
Mm. Och det här tror man att han gör dels för att man ska hålla upp hoppet om att Jamie lever. Och sen så liksom tas ju pressen bort från honom, för då kan han säga: nej, men jag var med John.
Ja, precis. Åh, gud. Och, vilken människa.
Ja. Mamma Karen har ju blivit så manipulerad av Darren att hon litar nu mer på vad han säger än vad Asif säger. Trots att Asif är polis och aktivt letar efter Jamie och liksom har mer information om hur utredningen går. Och han frågar liksom henne: varför litar du inte på mig? Varför lyssnar du inte på mig? Så säger han: ja men Darren är ju så snäll. Darren, jag litar på honom liksom.
Ja, måste vara jättejobbigt för poliserna att liksom... Mm. De är ju någonstans i någon slags... Ja, men... Jag vet inte.
Ja, men det är ju otroligt frustrerande.
Ja, att den som de misstänker är liksom den som familjen litar på.
Mm.
Ja, gud. Ja.
Mm. Men nu börjar... De, jag tror att det är 2 systrar i familjen. Och då speciellt den här stora syster Jane. Jag tror att hon är äldst. Hon börjar känna av, och hennes syster känner av, att det står inte helt rätt till. För att Darren är väldigt nära deras bror John.
Oh.
Och han bryr sig mest om att trösta och ta hand om honom. Men de andra syskonen står vid sidan av.
Hmm. Mm.
Och Asif märker nu också att John isolerar sig mer och mer på sitt rum. Och han pratar inte med Asif, sina syskon eller sina föräldrar. Och man kan ju inte bevisa att någonting pågår. Men man blir ju väldigt orolig inom polisen för att någonting kommer hända John. Så liksom frustrationen är ju på all time high.
Ja, men jag tänker också liksom att ja, men om Darren utnyttjar honom.
Ja, det är det man är lite rädd för.
När inte någon annan ser.
Ja, men det är det man är jätterädd för. Asif blir så orolig att han faktiskt försummar sin egen familj och besöker familjen Lewis nästan varje dag i 9 månader. Bara för att hålla koll på vad Darren gör.
Åh gud, det är ju jättelång tid.
Mm.
Det är ju...
Men han är så orolig så att han liksom missar ju viktiga saker för sin familj, sina barn. Ja. För att han...
Måste han vill inte kolla.
Ja, men han vill inte att John ska råka illa ut.
Mm. Ja, och det är ju fint av honom, men det är ju samtidigt också en ja, en jobbig sits att hamna i. Fy.
Och det man också vet är att Karen och Darren, de brukar åka runt. Ibland hämtar de upp någon av Jamies kompisar och åker runt och letar och besöker olika platser och grejer. Och Asif, han fick ju sen veta vad de hade varit och rapportera in det till kollegor så att kollegor kunde åka och undersöka platserna. Så att man gjorde liksom, man försökte hela tiden hitta någonting som gjorde att man kunde få Darren därifrån.
Mm.
Och sakta men säkert så gör man små genombrott. För till slut så hittar man att Darren, han har obetalda böter från diverse trafikförseelser. Mm-hmm. Och det kan man faktiskt gripa honom för.
Ja, hur ska man det?
Så Asif, han åker hem till huset och till Karen då, som säger att Darren, han är inte hemma, han skulle åka bort ett par dagar men jag vet inte var. Och då börjar man göra eftersökningar och får ganska snabbt veta att han jobbar på en nöjespark i Real. Så Asif, tror jag det är, eller om det var Roy, åker med en kollega dit och börjar gå mot Darren som då jobbar på en attraktion för små barn.
Mm.
Och då kommer andra tivoliarbetare och ställer sig i vägen. Och bara, ni kan lika gärna gå härifrån. För ni är bara här för att trakassera honom för att han inte betalat sina böter.
Hur vet de det?
Ja, men han har väl sagt det. Att polisen håller på att tjafsa med mig för att jag inte har betalat mina böter.
Jaha, okej.
Och då tittar Nassif på en av dem och så säger han, jaså, du säger det. Nu är det faktiskt så här. Att jag är här för att Darren är ansvarig för försvinnandet av 8-åriga Jamie Lewis. Och de bara, åh. Och så bara backar de undan.
Ja, där fick de allt.
Mm. Och då griper de honom då. Och på grund av det här så kan de sätta honom i fängelse i 10 veckor.
Mm.
Så nu har de 10 veckor.
Mm. Det är ändå ganska mycket tid.
Ja. Men man fortsätter att undersöka Jamies åktur på Darrens buss och man hittar vittnen som berättar att de fick för sig att Jamie var Darrens son, för han låter Jamie göra typ vad han vill. Han får springa på bussen, han får ta emot växel och ge biljetter, han får sitta i knät och växla bussen och...
Jaha, det är ju väldigt tryggt.
Mm, ja, jag känner växla. Det.
Mm.
Och sen så... Darren har ju fått alibi för kvällen då Jamie försvann sen tidigare. Men man bestämmer sig för att prata med alla en gång till. Och då är det han som har liksom huvudalibi. Han som har sagt att Darren var med mig. Han brister och säger att Darren tvingade honom att ge ett falskt alibi.
Mm. Ja, det är ju bra att han erkänner det i varje fall.
Ja, jo, men ja.
Mm. Och, lite sent.
Ja, innan jag går vidare nu så slänger vi in lite reklam tycker jag.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, då hoppar vi fram. Nu är vi på 14 oktober 1997. Det är alltså lite mer än ett halvår efter. Eller om det är ett halvår efter Jamie försvann.
Mm.
Då beslutar polisen att de har tillräckligt med indiciebevis. Inte insidiebevis, indiciebevis. För att åtala Darren för Jamies försvinnande. Men man vet ju fortfarande inte vad Jamie är.
Nej.
Men nu börjar ju familjen inse att Darren inte är någon vän.
De gör det till slut.
Ja, de gör det till slut.
Mm, ja, det är bra.
Och liksom under tiden man håller på här så får man också in information från allmänheten om att Darren sökt upp barn i en park i Reddish Vale och visat dem ett foto på Jamie och försökt få med sig liksom barn för att hjälpa honom att leta. Och då har han liksom pekat på ett så här tätt bevuxet område och bara, jag tror han är här någonstans, kan ni hjälpa mig att leta? Och barnen blir livrädda och springer hem.
Ja, det var ju bra.
Mm. Och så ringer föräldrarna polisen.
Ja.
Och då bestämmer man ju att den här parken ska genomsökas.
Mm.
Men det är ett ganska tätt bevuxet område. Så man tar in hjälp från något som heter Polsa. Och det här är ett team av specialutbildade poliser som är utbildade för att söka igenom svår terräng.
Mm, okej.
Okay. Och det man tänkte först var att man skulle flyga över området med helikopter. Men vädret är för dåligt. Så då föreslår han som är chef för Polsa att ja, men vi bara söker igenom det till fots. Och det gör man. Och ganska snabbt så hittar man en regnjacka och ett par joggingbyxor som matchar beskrivningen av vad Jamie hade på sig dagen han försvann.
Mm, okej.
Okay. Så man ringer kriminalteknikern som tar med sig de här kläderna till polisstationen på Greymare Lane. Och han ska ju då lägga ut de här för att det har spöregnat i Storbritannien. Så det har spöregnat. Så de är blöta. Ja. Så han ska liksom lägga ut dem då på någon bänk eller någonting så att de ska torka.
Mm.
Och då hittar han ett käkben.
Nej.
Så då ringer man rättsmedicinska patologen som bekräftar att det är ett mänskligt käkben och det matchar storleken hos en pojke i 8-årsåldern.
Jaså. Mm.
Det man ser också är att i det här käkbenet så sitter en enda tand. Så den tar man ju hand om.
Mm.
Och man bestämmer nu för att vi måste göra en så noggrann sökning så att det finns inte. Så att man tar bort det övre jordlagret på en yta lika stor som en fotbollsplan.
Oh, herre mig.
Och hittar fler mänskliga kvarlevor. Men man hittar liksom ingen skalle eller så. Det man hittar är ryggrad, bäcken, blygdben och så käkbenet då, som man redan har.
Ja.
Men tack vare det lilla man hittat och den här tanden så kan man konstatera att kvarlevorna tillhör 8 år gamla Jamie Lewis.
Jaså. Mm. Ja, så jag att, anade väl att han var död. Men...
Ja.
Mm. Ett så lång tid också.
Det är... Ja, precis. Om man tänker om nu där han hade honom liksom, och han har suttit inne och så, om han var fängslad någonstans så hade han väl ändå antagligen svultit ihjäl, tänker jag. Ja, men så har man kanske också tanken på att han kanske har sålt honom till någon pedofilring. Alltså det finns ju hela tiden sånt också.
Ja, ja, ja. Det finns ju hur mycket som helst som man ja, tar barn för, tyvärr. Det är ju fruktansvärt, men ja.
Men man har ju inte tillräckligt för att kunna göra en ordentlig obduktion och ta reda på exakta döds...
Men man vet inte om han blev våld eller ja, sexuellt utnyttjad, för det kan man väl inte se om han bara är ben.
Nej.
Mm. Man kan ju anta det.
Ja, jo, det får vi anta.
Mm.
Men polisen kommer i alla fall hem till familjens hem och hämtar föräldrarna och kör dem till polisstationen och där får de veta då att man har hittat Jimmys kvarlevor. Och hon bara kollapsar ju. För ja, att hon har ju hela tiden trott att han lever.
Ja. Ja, för att han har ju tutat i dem det.
Ja.
Så det är fruktansvärt. Både det och att han har dödat honom. Alltså,
ja,
det är ju,
ja. Det är ju övergrepp. Det är ju övergrepp på så många nivåer.
Ja.
Och nu får polisen också in information från HM, alltså Her Majesty's Prison Strange Ways. Där Darren sitter fängslad. Och där är en annan fånge som har berättat för fängelsepersonalen att Darren har sagt till honom att han dödade Jamie, kastade hans armar, ben och skalle i floden.
Mm-hmm.
Och ingen utanför utredningen vet ju vad man har hittat för kroppsdelar. Så man ser ju ändå den här informationen som trovärdig, för man har ju inte hittat armar, ben och skalle.
Nej, just ja.
Men den 23 november 1997 så grips Darren Vickers för mord. Och han påstår att Jamie dog när han var ombord på bussen för att Darren fick bromsa kraftigt för en bil som körde mot rött. Och att han då ska ha ramlat och slagit i huvudet. Och då fick han panik och la Jamies kropp i sin bil och körde till Reddish Vales golfklubb och lämnade honom i skogen nära floden.
Okej.
Men det här tror man inte på, för att polisen har lite av ett S i rockärmen.
Mm.
För i Jamies joggingbyxor, i ena fickan, så ligger en golfboll.
Aha.
Och den här parken då ligger ju vid den här Reddish Vales golfklubb. Ja. Och varför skulle det ligga en golfboll i hans ficka om han inte levde när han kom dit?
Var vid, precis.
Ska Darren ha lagt en golfboll i hans ficka? Eller?
Sannolikt inte.
Så eller? Det polisen tror har hänt är helt enkelt att han har kört Jamie dit. De har gått över golfbanan för att gå till parken. Och då har Jamie hittat en golfboll, lagt den i sin ficka och gått ner till floden. Och där tror man att Darren överföll honom, utnyttjade honom sexuellt och dödade honom.
Ja.
Det är vad polisen liksom tror har hänt.
Mm.
19 juni 1998, alltså nu har vi hoppat fram, då kan familjen äntligen få begrava Jamie.
Mm. Typ ett och ett halvt senare.
Ja, och polisen förbereder ju fallet för rättegång och det kommer jättemånga fina människor på den här begravningen och liksom det betyder mycket för familjen liksom.
Mm.
Men det dröjer ända till mars 99 innan rättegången mot Darren Vickers börjar vid Manchester Crown Court. Och han förnekar all inblandning i bortförandet och mordet, men mot hans nekande så döms han skyldig. Men innan han liksom får sitt straff så vill han prata med Roy då, chefsutredaren.
Mm.
Och han åker till fängelset med en bandinspelare och där erkänner Darren att han har dödat Jamie, var, när och hur. Och det är detaljer som inte, det har inte kommit ut.
Nej, okej.
Det här spelas ju upp i rätten och domaren tar det här erkännandet i beaktande när han liksom ska bestämma straffet. Men i slutändan så döms Darren till livstidsfängelse med minimum på 25 år.
Okej.
Okay. Och han har suttit sedan dess. Och i början på 2022 så får Karen ett samtal ifrån kriminalvården eller vilken det nu är som tar hand om det. Gällande villkorlig frigivning. Och hon får veta att Darren kan komma ut i oktober samma år och hon måste skriva ett brottsofferuttalande.
Okej.
Okay. Och då, alltså hon måste ju typ förklara varför hon inte vill att han ska komma ut.
Ja, ja, ja.
Mm. Och hon skriver att hon inte vill att någon annan familj ska behöva gå igenom det de har gått igenom. Och hon är övertygad om att han kommer göra det igen om han kommer ut.
Ja, det tror jag med.
En panel på 3 personer tillbringar en dag med att bedöma fallet. Och sen meddelas att han inte kommer släppas. Och inte flyttas till ett öppet fängelse.
Nej, okej. Okay.
Och en talesperson kan då säga, berättade att vi kan bekräfta att en panel i The Parole Board vägrade frigivningen av Darren Vickers efter en pappersgranskning. Panelen vägrade också att rekommendera en flytt till öppet fängelse. Och det här beslutet är enbart inriktat på vilken risk en fånge skulle kunna representera för allmänheten om den släpps och om den risken är hanterbar i samhället.
Mm.
Och en panel kommer noggrant att undersöka ett stort antal bevis, inklusive detaljer om det ursprungliga brottet och alla bevis på beteendeförändringar samt undersöka skadan och påverkan brottet har haft på offren. Under nuvarande lagstiftning kommer han vara berättigad till ytterligare översyn inom sinom tid. Och datumet för nästa granskning kommer att fastställas av justitieministeriet. Och i en sammanfattning av sitt beslut så sa den här panelen då att Vickers hade gjort framsteg och sedan 2014 erkänt sin skuld. Och mördaren ska då, som de säger då, har vidtagit akkrediterande program för att ta itu med sitt beslutsfattande och sexuella övergrepp. Han har sedan dess utvecklats till en... Han har sedan utvecklats med en regim utformad och stöd av psykologer för att hjälpa människor att känna igen och hantera sina problem.
Mm, okej.
Okay. Men han har ju inte då fått någon parole. Men han får ju det med jämna mellanrum. Jag vet inte om det är en gång om året eller om det är 2 gånger om året han kan ansöka nu då, eftersom han har suttit sitt minimum.
Mm, just ja.
Och då måste ju hon hela tiden gå dit och säga vad hon känner.
Ja.
Och hon berättar i den här dokumentären att hon har ju fått diagnosen PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, efter Jamies försvinnande och död, då hon har mardrömmar om att Darren ska komma ut, och hon har mardrömmar om vad Jamie fick gå igenom. Och sen så berättar hon också att hon har inte sagt det här högt någon gång, men hon hoppas, hon tror fortfarande att Jamie ska kliva in genom dörren en dag.
Såklart.
Och så om att inte Darrens brott, alltså jag skiljer ju det jag ska berätta på honom också. För att Jamies storebror John, han klarar inte av att leva med vad som har hänt. Han hade liksom survivor's guilt. Så han började bruka droger. Och till slut så avslutade han sitt liv 2017, 31 år gammal.
Jaså. Det blir ju så, tyvärr.
Ja.
När vissa ska vara, jag vet inte vad, rövhård. Mm.
Mm. Ja, så det här var ju försvinnandet och mordet på Doria, Jamie Lewis.
Ja, det var ju fruktansvärt. Som vanligt.
Men kände du igen det här?
Ja, jag kände igen det lite. Men inte alla detaljer. Jag har lyssnat ju på mycket olika poddar och avsnitt och sånt varje vecka. Så att jag har säkert hört det. Men,
ja, du har ju garanterat hört vad blev för mord när de tog upp det här. För det var inget bonusavsnitt. Så.
Nej, det antar jag att jag har gjort. Men det är ju alltid fruktansvärt, speciellt också när det handlar om barn och hela
den här grejen. Men det var just också det här att han nästlar ju in sig i familjen och liksom,
precis.
Det är så äckligt att han håller på också, bara, men det här är Jamie, kolla det är Jamie, fast det inte är det.
Nej, för att de ska hela tiden tro att han fortfarande lever.
Det är det som är så jävla äckligt liksom.
Och det är därför det är svårt för mamman att liksom släppa tanken av att acceptera han kommer komma hem någon gång.
Och sen vet man ju fortfarande inte, för John pratade ju inte om det. Man vet ju inte vad han gick igenom själv med Darren. Nej. Men det man vet är att han mådde otroligt dåligt för att han... Ja, men de skildes åt när de var ute.
Ja, på något sätt måste de ha gjort det. Och jag tänker att hans liksom, jag menar att han tog sitt liv kan ju också ha att göra med det han blev utsatt för.
För det vet man ju inte. Det är liksom ingenting som har kommit fram.
Nej, usch. Ja, det finns gott om såna här personer i världen, vilket är fruktansvärt att tänka på. Men ja, tack för detta.
Ja, det är så lite så.
Eller så. Ja, nej, men det var ju... Det är alltid hemskt att säga intressant. Men det är ju... Man blir ju lite förundrad över hur människor fungerar. Och vad människor kan göra mot andra. Så är det ju. Men om man har frågor och funderingar kring det här avsnittet eller annat, vad kan man göra då?
Då kan man gå in på Instagram och söka på Stapals, så kommer Stapals upp. Och där kan man trycka på följ. Och där kan man ju skicka ett meddelande eller kommentera. Och sen kan man ju också se, som vi la ut nu, att ett avsnitt kommer bli sent eller bli inställt eller liknande. Min tunga fastnade lite där. Som nu då när det här är klart så kommer vi lägga ut ett inlägg att avsnittet finns att lyssna på. Så då kan man liksom hänga med där. Men har man inte Instagram så är det helt okej. Då kan man mejla oss istället på staphalspodcast@gmail.com om det är någonting man funderar på eller sådär.
Helt rätt. Det tycker jag man kan göra. Eller om man har tips på fall eller... annat så är det bara precis. Att skicka iväg ett mejl. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs ju på torsdag igen.
Det gör vi. Det blir lite kortare mellanrum mellan de här två avsnitten. Men så kan det vara ibland. Yes. Ha det så bra allihopa.
Ha det bra. Ta hand om er. Hej då.
Ta hand om er. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.